Hon har jobbat 18 år inom tv-branschen men sållade om till entreprenör. Ja, vad gör hon? Hon har Europas största kvinnliga sportnätverk inom paddel, golf och tennis. Ja, de finns i 10 olika länder. Det är helt otroligt. Välkommen hit, Johanna Ajbar.
Ja, men tack, Patti.
Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Silverjacka och allting.
Verkligen, ja. För dig, med iförd träningskläder.
Det spelar ingen roll, du glänser alltid både på utsidan och insidan.
Tack.
En diamant, eller vad säger man? Mm. Berätta, Johanna, jag känner ju dig väldigt, väldigt bra. Yeah. Men det här samtalet kommer ju handla om, ja, absolut dig, inte så mycket kanske om vår vänskap, men framförallt om din uppväxt och om ditt liv, så att folket där ute också lär känna dig.
Ja, precis, det är lite vad jag är van vid, att vara i skuggan av någon annan. Det är jättehärligt.
Och vi ska inte prata om de negativa sidorna idag, vi ska bara prata positivt.
Försök i alla fall.
Försöka, det kommer sluta med att vi sitter här och tjafsar i alla fall. Men du, Johanna, många känner ju till Ulf Ekberg som du är ihop med, har 3 barn med. Han har ju varit med i Ace of Base, han var ju världsstjärna på 90-talet.
Yeah.
Och hans låtar spelas ju fortfarande ofta på radio, och de var ju väldigt, väldigt stora i USA. Men dagens avsnitt handlar om dig.
Ja.
Och
tänk,
hur du har stått ut med världsstjärnan.
Och med dig kanske.
Och med mig, den andra världsstjärnan.
Exakt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Innan vi kommer in på din karriär så vill jag ju såklart höra lite om din uppväxt. Mm. Who are you, my friend?
Jag är född och uppväxt i en småstad. Jag är uppväxt i Halmstad, Tylösand utanför Halmstad, med svensk mamma och turkisk pappa. Den enda invandraren faktiskt i mitt område, den enda mörka. Och jag kom faktiskt, en incident jag aldrig kommer glömma, det var på lågstadiet. När min pappa är väldigt så här spontan ut och tryckte, precis som jag själv är. Och han hade kommit tillbaka från resan, jobbar väldigt mycket och ville vara lite spontan och hälsa på i skolan. Knackar på dörren till klassrummet, jag ser min svenska fröken liksom strängt titta på honom. Ja, jag ser vems pappa du är. För det var också den enda mörka i klassen. Med undantag för kanske någon adopterad person. Men det såg jag. Jag såg det som en superkraft. Jag har aldrig känt att jag har varit annorlunda eller liksom stuckit ut på något sätt. Mer än att jag var liksom störig och utåtriktad och väldigt liksom pratig och sådär redan då. Så det, men i övrigt så minns jag liksom skoltiden som härlig och glad och liksom, man fick ju, på den tiden var jag så oseriös i skolan. Man kunde ju vara ganska, som du säkert minns också, ganska clownig sådär. Och det var jag. Jag hade ju tagit patent på hela roliga timmen som man hade på min tid.
Det var din timme?
Ja, det var fan min timme. Och jag gjorde olika grejer. Det var mycket Lill-Babs. Jag älskade Lill-Babs. Vem tar vem, kär och galen. Alltså, och liksom, så klädde upp mig till henne och liksom fick hela högstadiet egentligen ta den timmen. Så jag förstod inte att någon inte, eller jag förstår idag inte hur någon inte kunde liksom säga till mig eller ifrågasätta varför den var liksom min.
Jag hade gjort det, Johanna.
Du hade 100% gjort det, Bettina. Det vet jag.
Jag hade tagit timmen ifrån.
Du hade tagit timmen ifrån mig. Men det var också kul. Undrar hur det har blivit om du och jag gick i samma skola och i samma klass.
Kaos.
Nej, men det har varit något som ett totalitärt ledarskap, tror jag. Det var ingen som har fått något som helst utrymme. För jag gjorde också mig själv till så här, ordförande i elevrådet, liksom styrde och ställde ganska mycket, tror jag. Men ändå var jag ganska liksom omogen och liten, alltid varit. Så liksom, när jag gick i 7, 8, 9 så såg jag ut som jag gick i 5, 6 kanske. Men ja, nej, det är min uppväxt, skulle jag säga.
Och jag tänker då, pappa är turk, mamma är svensk. Ja. Ni bor i Halmstad. Hur känns det för din pappa då att komma från ett land som Turkiet? Du med en annan kultur, ett annat språk, en annan uppväxt. Mm. Att bo i Sverige. Och framförallt då, nu är det ju mycket mer mångkulturellt. Och, svenskarna har fått lite del av den utländska kulturen. Och invandraren har väl blivit mer svensk. Och man är många fler idag helt enkelt. Hur kändes det för din pappa att vara helt ensam då?
Det är svårt att svara på hur han kände, men jag som barn upplevde liksom att man akklimatiserar på ett annat sätt. Pappa var väldigt noga med direkt när han kom hit att lära sig svenska, för akademiker, min pappa är akademiker, och liksom ta sig an svenska språket. Jag hade ju en svensk mamma, men mina föräldrar hade ju väldigt rikt socialt liv, men det var ofta så här italienare, andra människor med andra invandrarbakgrunder som liksom mina föräldrar umgicks med, förutom de som bodde i mitt område. De var ju liksom svenskar. Men så att svara på frågan, nej, jag tycker inte det var stack ut, eller det var liksom, det var bara något, som jag sa, det var bara positivt. Jag såg inte det som något dåligt.
Och det var inte så att din mamma då, som var gift med en turk, som är mer utåtriktad och kanske mer temperamentsfull, kände av kulturkrocken hemma?
Nej, jag tror inte att det är en kulturell krock som vi har haft hemma, utan det är kanske för att jag har varit liksom pratig och liksom extrovert. Jag julade runt det, alltså jag var ganska så här intensiv som liten. Och det kanske, sån sak kanske var jobbigare än liksom att pappa var turk, tror jag.
Och du växer upp där, men du, som du säger, du har alltid varit utåtriktad, och du måste ändå ha känt tidigt att jag vill bort från Halmstad.
Ja, det kände jag, men det var jävligt fint i Halmstad. Jag älskar min uppväxt och älskar min skola och alla som var runt mig. Men jag kände mig alltid som en odd bird, men det gör jag fortfarande. Men jag kommer ihåg också att vi var mycket och reste liksom New York och London, och jag tyckte väldigt mycket om mode och kläder. Noterar min silverjacka den idag. Någon sån annan incident i skolan som jag kommer ihåg, folk skrattade ut, jag såg ut och lite sådär. Och då gick jag i uppehållsrummet. Jag kommer inte ihåg vilken, om det var 7 eller 8. Men då hade jag fått tag i en sidenblus som jag tror jag tagit pappas eller något sånt där, som var liksom glänste och liksom var helt... inte någon som bara liksom på 80-talet. Och du gick runt där och liksom svängde och tyckte så här, men det här är mode. Det har ni här i Halmstad ingen aning om vad det är. Så att, ja, jo, svara på, ja, det gjorde jag nog. Jag kände nog mig annorlunda och folk tyckte säkert jag var störig och liksom så. Absolut. Men inte att jag fördömer eller tyckte att det var litet eller var perfekt för mig. Det var, man cyklade, det var mycket sport och idrott i mitt liv och liksom väldigt harmoniskt och fint. Så det är ingenting jag vill ha ogjort. Jag skulle inte vilja ha växt upp någon annanstans än där.
Det är ju så med många småstäder att man har väldigt mycket sportaktiviteter, och det finns väl en annan typ av gemenskap och alla känner alla på något sätt. Och ja, det är ju en viss trygghet att växa upp så där också, tänker jag.
Jättemycket så. Så det var precis, så var det ju väldigt mycket att man cyklade överallt, och sporten var en väldigt naturlig del i liksom mitt och många andras liv.
Och så vill man ut i vida världen, då tar man sig till Stockholm.
Ja. Yeah. Nej, men jag hade först en snabb ett år var nog i London, och sen kom jag till Stockholm. TV4 hade startat, det startade 90 där, och det hade kommit massa roliga kommersiella kanaler. Jag kände liksom att det här kanske kunde vara min grej. Jag kände mig lite kreativ och liksom tyckte det var en spännande bransch. Så då började jag gå den här medieskolan, och i och med den så skapade jag mig en praktik på ett bolag som heter Efti, som då gjorde liksom en kväll med Luke. Det var den första talkshow produktionen, tror jag, som var, men Christian Luke fick otroliga världsstjärnor och liksom en jätterolig produktion. De gjorde även Knesset, och men då var jag produktionsassistent helt enkelt där och var liksom, gjorde allt möjligt som förväntas av mig. Och då kom jag liksom egentligen in på det här TV och tyckte det var roligt. Och jag hade någon liksom, jag har haft den här i livet att jag halkat in på grejer, jag hamnat i, träffat roliga spännande människor liksom, och i och med dem och i och med liksom, jag tror att jag är lite utåtriktad, har träffat på rätt människor, men jag har liksom egentligen aldrig varit bra på någonting, så jag vet inte egentligen hur det har kommit sig, för inte att jag har varit någon liksom framstående superstjärna på någonting. Jag har varit ganska bekväm, men ändå liksom på något sätt vetat vad jag velat.
Du blev ju ihop med honom, tänker jag.
Med en bekväm eller en superstjärna?
Superstjärna.
Ja, han är både bekväm och superstjärna när vi ändå ska ta det. Ja, det blev jag i och för sig, men jag själv, ja, men jag tror inte det var han som var liksom nyckeln till att jag liksom lyckats träffa. Jag har träffat jättemycket spännande människor genom Ulf, men jag tror inte det är det som är liksom har varit liksom min nyckel till vad jag har hamnat i liksom. Faktiskt.
Jag tänker, jag som känner dig, du är ju väldigt utåtriktad och tar plats och har talets gåva, vilket är en talang i sig. Och du sökte ju in till Dramaten, vet jag.
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Och du är bra på att härma folk, tycker jag också. Varför har du aldrig jobbat framför kameran?
Jo, men jag ville ju det väldigt mycket. Och jag var till och med i en sketch med Fredrik Lindström där vi gjorde narr av alla människor som söker in på tv, vad de är beredda att göra för att bli programledare. Men jag insåg att jag hade liksom inte riktigt talang. Jag tyckte att det fanns som var så mycket bättre än jag. Men jag tycker det är skitroligt och liksom, det är aldrig för sent. Kanske du och jag, Batty, har vår show. Men jag gillar inte att höra min egen röst också, det är en grej. Och jag tyckte att det inte var tillräckligt bra. Just för att jag har liksom, jag har god självkänsla men ändå dåligt självförtroende. Jag tycker aldrig att jag är egentligen bra på någonting. Och det är så inte programlederiet eller skådespelare. När jag sökte in på Dramat och var alla jävligt udda. Folk hade liksom... men jag kom med liksom någon apropå silver, jag hade silvrig jacka även då faktiskt. Alltså inte denna men en annan. Jag stack alltid ut, jag kände mig liksom inte rätt där heller.
Vi pratade om det, eller jag pratade med många av mina gäster om det där med bra självkänsla och bra självförtroende. Mm. Kan det vara så att man har lite bra självkänsla och är lite trygg i sig själv? Mm. Men så... Och så talar någon om för dig, men du passar inte in här på Dramaten. Att man nästan är så här, nej okej, då tackar jag för mig. Medan det där med dålig självkänsla skiter i hur många örfilar han eller hon får. Utan den söker ju om gång på gång på gång. För det spelar ingen roll hur många nederlag den personen får. Det kan inte bli värre än den där dåliga självkänslan. Men vi som ändå känner att vi har lite bra självkänsla kanske känner att ja, men då lämnar vi över till någon annan. Tack, tack. Det är nästan som att man är lite väluppfostrad och ska låta någon annan ta för sig istället.
Ja,
kan du förstå?
Jag förstår precis så. Det är en jävligt klok spaning. Jag har faktiskt inte tänkt på det, men så kan det verkligen vara. Sen hade jag också en mamma på den här tiden, var så här estet. Det var inte så himla fint att vara liksom, gå så här. Jag ville jättegärna gå estetiska programmet, fick inte det. Jag gick samhällsvetenskaplig. Och då var liksom, jag tror att mamma sa, hon kommer jättesur med att säga det. Men vad jag minns, så när vi hade sagt in, mamma skjutsade mig dit och jag inte kom in, då sa hon så här, bra, men då har du ju provat det. Ungefär som att då släpper vi det och går vidare. Fast egentligen det var liksom någonting, jag kanske inte hade skulle blivit en Dramatenskådis. Jag är kanske mer liksom en pajas. Alltså en sketch, härma människor, liksom mer kanske sånt. Om ens det, ingen aning. Men av de två världarna så kanske mer en pajavärlden kanske vore min än den finare världen liksom inom skådis.
Ja, jag förstår vad du menar och det är klart... Känner man, alltså det är nästan lättare att kanske känna att så här, nej men det här vill jag bli, än om man är uppfostrad till att så här, nej men det är klart du ska bli akademiker. Och då har du det lite i bakhuvudet, men om ingen säger till dig vad du ska bli överhuvudtaget, då kanske det är lättare att välja sin väg. Mm. Jag bara, fast det stämde inte in på mig heller, så att jag vet inte. Jag tar tillbaka allt alltså. Man vet inte, men jag tror det ligger något i det där med självkänslan och självförtroende. För att det är ofta så tycker jag att de som är sjukt framgångsrika och duktiga har många av dem dålig självkänsla. Mm. Jag träffar sällan på folk som har topp självkänsla och topp självförtroende. Och det är fantastiskt att man har det. Men livet är väl så där. Det ska vara någon form av så här, som med kroppen. Man är inte symmetrisk. Nej. Alltså det som är kortare på ena sidan är längre på andra sidan, så balanseras man upp på något sätt. Och det är väl så med livet också på något konstigt sätt.
Ja, det är få människor som har allt liksom.
Ja, förutom du och jag då.
Exakt.
Du söker in på Dramaten, du är runt 2021. När träffar du Uffe Ekberg?
Ja, men det dröjde flera år innan jag träffades honom. Jag var han liksom, jag innan tv gjorde han en sväng på ett bolag som heter Let's Buy It. Så var ett briljant bolag, men lite före sin tid. Gjorde lite som gick på Bergs, lite så pay and play skolor liksom. Så det gjorde lite innan dess och jag träffade Ulf, nu ska vi se, det är ju slutet av 90-talet. första gången i Spanien. Och från min sida kände jag ju direkt så här, shit vilken härlig människa. Jag var liksom egentligen, alltså inte så här lyssnat musiken i sig, men Uffe som människa är, och det jag tycker fortfarande efter så många år, att han är jävligt karismatisk. Han är en härlig, han har en härlig energi, han är väl liksom han är lätt att tycka om och jävligt lätt att tycka illa om också i och för sig. Man kan störa sig väldigt lätt på honom, men han har en väldigt, väldigt stark personlighet. Så att i slutet av 90-talet träffade jag Uffe.
Och vad är det du stör dig på?
Nej men alltså stör mig på, men jag tror att vi är lika men ändå ganska olika. Så att våra likheter där jag kanske liksom är lik honom kanske är det jag stör mig på. Jag vet inte, som alla relationer. Men Uffe är jävligt snäll och det är... och smart. Det är typ de bästa. Det kan liksom förlåta allt i min värld. Vad det är liksom, vi ska gå in på relationer, tycker jag i alla fall. Han är så otroligt snäll.
Och när du träffar honom, då är du i Spanien, säger du.
Ja.
Vad är det som händer då?
Ja, men vi är i Spanien.
När sa du klick?
Ja, men klick bör ju vara tvåsidigt. För mig sa du klick direkt när jag träffade Ulf. Han var ju så jävla... Nej, men du vet, vi var nere i Spanien. Jag var där med min dåvarande bestis som jag fortfarande älskar, men hon bor i Barcelona nu. Vi var där, hon hade ställe i Spanien, så vi var väldigt ofta i Marbella och men träffade Uffe på en klubb. Han såg inte mig, men det blir så någon efterfest, min första efterfest grej med honom. Vi hade en gemensam vän, eller har en gemensam vän som heter Peter, som egentligen sammanförde oss där nere. Och nej men, då åkte vi hem till Ulf och jag kände direkt liksom att shit, vilken härlig person. Ulf känner inte så med mig, utan liksom, jag var nog just another girl lite grann, skulle jag tro. Eller det vet jag. Men sen så liksom, träffades vi igen, åren gick och vi umgick ganska mycket som kompis. Jag tror han liksom insåg att, det här har han sagt så det är inte mina ord nu, men att jag var ganska så här skön och enkel att umgås med, social och inte så, jag är inte svartsjuk. Liksom, han fick ändå vara så som han ville vara och vilket många säkert hade stört sig på. Resa, liksom, social, liksom, kvinnovin och sång, och jag har alltid liksom sett förbi det för att hans snällhet, hans andra härliga sidor som jag tycker om står över det på något vis. Skulle jag säga.
Och när blev ni ihop då på riktigt?
Men på riktigt blev vi ihop för, ja, men vi har nog varit ihop på 23-24 år nu skulle jag säga. 23 minst i alla fall. Så det är ett tag.
Och då blev ni ihop ungefär runt år 2000?
Ja, men 2001 kanske någonstans där. Ja.
Och vad är det då som får honom att bli ihop med dig med tanke på att han, ja, men, inte var så intresserad, tänker
ja,
jag.
Ja, med reservation för årtalen där. Men jag tror att det är därför jag inte har ett bra datum. För att vi umgick som vänner. På den här tiden bodde Ulf inte i Stockholm utan han var på besök bara. Och jag minns att en dag när vi såg så sa han bara så här till mig: fan, jag tror jag börjat bli kär i dig. Och det hade tagit ett par år, så det är därför mitt datum och mina årtal är lite så här flytande. För jag tror bara att han hade gått och funderat. Vi hade umgåtts i, både liksom med andra, själva. Och vi reste en del tillsammans. Och det var så sjukt, då var jag hans personliga assistent. Och han tryckte upp visitkort där så Ulf Ekbergs personal assistant. Det var väldigt roligt epitet. Jag tror att jag fortfarande har det, den rollen faktiskt. Men så att det var egentligen liksom så allting började. Så att jag tror att jag blev kär vid första gången jag träffade honom. Men liksom bara föll pladask. Och sen så tror jag att jag var ganska så här skön och chillad och bara var där. Och till slut så kände han väl att men hon kanske är ganska skön. För det var ju inte att jag var den vackraste supermodellen som han hade träffat i sitt liv. Utan jag tror att han föll liksom för mitt tålamod och liksom min chillade persona. Tror jag.
Och runt 2000-2001, lite oklart. Du får ju ni får ert första barn 2004.
Ja.
Är ni båda redo då? För det går ju ändå ganska snabbt efter att ni är ihop.
Nej, men det tror jag inte. Jag tror inte någon är redo för att få barn. Jo, självklart för människor som planerar och liksom under flera år att försöka få barn och sådär. Men det är man ju aldrig. Man vet ju inte vad som kommer skall. Men jag har aldrig känt mig... Det är faktiskt en grej jag har verkligen älskat, så är det att vara mamma. Det känner mig så jävla trygg med den rollen. Det är egentligen den enda rollen i hela världen jag känner mig trygg i. Vänskap kan vara lite svajig, kärleksrelationer, alltså jag är störig, jobbar eller känner mig riktigt bra, alltså jag har aldrig varit en akademiker, ingen utbildning att skryta med, men jag känner mig mallig i min roll som mamma. Det är liksom, det var första gången, det var liksom min lyckligaste tid i mitt liv när jag blev mamma. Det jag älskade fan varje sekund av det.
Hade jag vetat det hade jag skickat mina barn till dig.
Gärna. Ja, men jag har ju varit ganska sträng, så jag vet inte om du har velat ha. Jag kommer ihåg att du sa till mig för massa år sedan, om dina barn inte var snälla så skulle de skickas på uppfostringsanstalt till mig. Så vill du verkligen det?
Ja, gärna.
Jag älskade verkligen det. Det var alltså, speciellt den här småbarnstiden. Jag födde ju 3 barn på 3,5 år. Och det var, jag tyckte det var skitmysigt faktiskt.
Nej, men om jag hade varit man hade jag ju såklart varit gift med dig. Du ja. Säger ju själv att jag är en uffe.
Ja, du är en uffe. Du är en uffe. 100%. Jag tror att opposites attracts, två liksom av lika sort, brukar jag sällan gilla varann. Även om man så här, i teorin skulle vilja ha en kille som var så ordningsam och gick upp tidigt på morgonen. Lite så som jag själv är liksom. Och jag har ju massa grejer som skaver och det, liksom, det behöver vi inte prata om nu. Men...
Jag har ju följt din resa som mamma, för vi har ju barnen ungefär i samma
yes,
ålder. Och
yes.
Du var ju så himla perfekt med allting. Och
det var jag inte, men jag gillar det däremot väldigt mycket.
Jo, men i min värld var det perfekt. Okay. Kan jag få säga vad jag tycker? Ja. Tack. Jo, men baka bullar och du hämtade och du lämnade och du fixade och trixade och lagade mat varje dag och du... Allt skulle
som
vara...
vanliga människor gör, Bettina, I heard.
Jo, men allting gick ju... Och så tycker jag att allt gick ju så här... Väldigt fort. Du är ju en Duracell-kanin i allt du gör. Medan jag är ju väldigt loj. Och effektiv. Och jag kommer till och med ihåg när du vet, någon annan springer nyvaken på Skansen för man är tvingad att gå dit eller för att folk ska säga vad duktig hon är när hon går på Skansen. Då klädde ju du upp dig och gick ju med så här 12 cm klackar på tal om Lill-Babs. Gick du, alltså du var ju så fixad och allt var så perfekt och barnen var perfekta och ja, du vet så här. Det var bara ett rosa skimmer där medan någon annan liksom nästan gick runt i pyjamas halvsovandes och men, låtsades vara en bra mamma.
Ja, men
berätta.
Nej, men jag är absolut inte.
Vem går med
högklackade
skor
mamma.
Men vem går med högklackade skor på Skansen?
Ja, men grejen är att alltså, det är lite så där, du pratade precis nu förut det här med kompensera. Jag tror så här att du säger lite man kompenserar hit och dit. Jag har aldrig varit intresserad av smink. Jag kan inte göra smink, jag sminkar mig aldrig. Men däremot är jag jävligt intresserad av liksom kläder och alltså klä mig lite så här osvenskt. Så att när jag var så 7-8 år tillbaka till Lillbass-tiden, så Lillbass gick alltid runt i klackar, minns jag. Alltså hon var alltid så här piffad och cool och det var liksom en så här personlighet. Sen var hon svinhärlig, vilket inte jag upplevde jag de få gånger jag träffade henne. Men jag tror så att liksom många
svenska... Vem är inte svinhärlig?
Jo, men alltså Lillbass var ju svinhärlig upplevde jag. Jag kanske inte är lika svinhärlig som hon var, men jag såg upp till henne liksom som det här glada, att ändå vara så alltid piffad, höga klackar. Alltså jag älskar det. Jag, en sån här sjuk grej som jag kan tycka är jävligt knepigt idag. Alltså jag födde ju barn. Dagen efter jag var på BB och förlöste min första och i och för sig alla barnen var jag ju på NK och käka lunch i 12 cm klackar. Vilket är fucking stört och alla hatar mig nu. Men för mig var det helt jävla naturligt. Det är helt orimligt. Men jag tyckte då, jag tyckte om att göra mig fin. Jag kollade faktiskt på bilder på just dig och mig från Spanien när våra killar är kanske ett halvår gamla. Våra äldsta söner som idag är 20 eller fyller 20 år. Då satt ju liksom, alla hade strandkläder men jag stod i rosa, högklackade skor, halsband, helt upp. Alltså det minns du, jag var ju jävla speciell.
Balklädd.
Ja men vad fan var fel. Jag vet inte om jag kompenserar för att Uffe var borta så att jag liksom skulle, jag vet inte, någonting störd. Det är ju inte perfekt. Men jag gillade att vara mamma och gillade att piffa mig. Kanske för att Ulf inte var där så jag hoppas någon skulle se mig i alla fall någonstans. Jag vet inte.
En piffig.
Det låter
bröna.
Ju sjukt fast det stämmer ju verkligen, jag gjorde ju det.
Men det är ju bara härligt och kul att vara annorlunda.
Ja.
Jag har ju alltid gillat det. Så att för mig är det bara roligt när jag tänker tillbaka på det.
Ja, det låter stört.
Men också så här, du gick där med dina 40 ICA-kassar, drog en barnvagn samtidigt som någon cyklade på en cykel. Allt bara funkade. Och man måste ju också så här, som du säger, Ulf har varit bortrest många dagar om året.
200 dagar om året var han borta.
Ja. Så du var ju lite grann av en ensamstående mamma utan hjälp. Utan, och det kan man ju säga så här, ja men det är många som är ensamstående och heltidsjobb och allt det där. Och absolut, och det är fantastiskt och jag verkligen niger och böjer mig för alla dem i det här landet och jag fattar inte hur folk, jag vet att människor går på knäna verkligen och jag är verkligen någon som förespråkar om att det här ska bli ett mer jämställt samhälle, att man ska ta mer från det öfre och ge mer till behövande människor. Men tillbaka till dig, alltså, så här, du levde ju ändå med en man, en världsstjärna, liksom, det fanns ändå en ekonomi där du skulle kunna ha fått mer hjälp eller tagit mer hjälp. Men du verkar vara en person också med mycket kontrollbehov där du ville göra allting själv.
Fast jag tycker det var en sån otrolig lyx. Det låter så jävla klyschigt. Jag kräks nästan själv när jag säger det. Men jag tyckte det var lyxigt att kunna vara hemma med våra tre barn. Jag tyckte det var liksom...
Jag kräks det alla... också bara.
Så ja, och säkert många med dig. Men det är ju alltså, det är så få människor som har den lyx att kunna vara hemma och ha ett bra liv. Och liksom, vi reste ju väldigt mycket. Vi bodde så här... Vi åkte någon månad hit, två månader. Det var ett väldigt härligt liv. Och det kände jag var jävligt privilegierat. Och jag är jävligt tacksam över det. Otroligt tacksam över det. Och att vara... Alltså, jag hade också tur. Jag hade inte barn som hade kolik eller sådär heller. Så att jag kunde ändå sova. Och jag anpassade lite dem efter Uffes dygnsrytm. Så de gick och la sig ganska sent. Och kunde, så att jag hade inte så jävla... Det var faktiskt... Jag och mitt som visste klart fan det var månader och dagar. Det var sjuka barn och skrik och gnäll liksom. Men jag tyckte ändå var lyxigt att få den chansen att få vara hemma med våra barn verkligen. Så att jag tog vara på det varje sekund och njöt faktiskt som fasen av det. Det passade mig väldigt bra.
Och jag tänkte också på din amning där. Du ammade ju väldigt, väldigt länge.
Ja.
Men ungen blev ju nästan längre än vad Johanna själv blev. Och jag bara kände så här, fast Johanna, nu får du faktiskt sluta amma.
Men det tyckte jag också var... Nu, gud, jag känner mig vilken äcklig människa jag framstår som. Men jag tyckte det var jävligt mysigt att amma också. Faktiskt. Jag tyckte jag tyckte om det.
Hur gammal var Viggo när du slutade amma?
Men jag blev ju gravid med Vincent när han var ett. Så att jag måste ju ha slutat innan dess i alla fall. I guess. Men det var ju inte hela tiden. Det var ju så här på nätter och liksom någon gång kanske på dagen jag ammade honom.
Och jag tänker när du tänker, jag vet att du älskar ditt mammaliv alltid, men kan du någonstans känna med facit i hand att det var också ensamt ibland när Uffe var bortrest så ofta?
Ja, men det jag kan känna ensamheten i att man hade liksom, det kanske så här, ibland kan vi gör vi ju alla så här, gud varför gjorde jag inte så med barnen eller varför tänkte jag inte så att liksom fick de inte börja den och den sporten för jag hann inte, jag märkte, så att så kan man ju tänka att ibland även om jag älskar Ulf så kanske det har varit för mig varit en innes att ha en man kanske som skjutsat till en aktivitet som de kanske inte hann med, den sidan kan jag absolut känna en avsaknad av. Barnen är ingenting våra barn lite, de har gått på aktiviteter, det är inte så, men just det med att våra barn gillar att åka skidor, det är, så förstår jag, men de blev inte så sportiga som jag själv har varit, men jag tog ju, när jag tänker på det så tog jag initiativen själv för att jag uppväxt ett annat på ett annat sätt än vad våra barn är, men sånt kan jag kanske sakna liksom, att den tiden att liksom, men inte själva avlastningsbiten eller snarare att vi skulle göra någonting ihop så liksom på vardags, men hämta lämna varannan dag, alltså det kompenseras ju även där liksom. Det går igen, jag tycker att det är en lyx att kunna få vara hemma och vara med våra barn. Nej, jag tycker inte synd om mig överhuvudtaget. Skulle jag tagit hjälp så skulle jag gjort det.
Du har haft en fantastisk mamma också måste man ju säga.
Ja, och hon har ju varit som en barnflicka obetald, så att hon har ju varit, hon är ju som jag är en produkt av henne. Din mamma gjorde mot mig som liten, gör jag mot mina barn. Min mamma var den där som hämtade, som lämnade, apropå tillbaka till min uppväxt. Min mamma var ju så jävla engagerad i oss och mig, och jag har en bror i 6 år äldre, så vi liksom inte riktigt levt samma tid så där. Men och pappa gav mig min hybris, för han sa hur fantastisk jag var och jäkla härlig jag var och duktig på allt, även om man inte var det. Så att det är liksom den där balansen, och hon är också, hennes mammaskap har hon liksom tagit över som mormor också, och våra barn är ju otroligt nära henne. De är ju nästan som, hon är nästan som en andra mamma för dem. Alltså de pratar i telefon varje dag, hon är här jätteofta, hon har rest med oss hela deras uppväxt. Så det har varit skitlyxigt.
Tänk, kan du känna så här ibland, för jag tänker liksom när man har en man då som är bortrest i så många år, att så här, din attention alltså som kvinna där en klapp på axeln eller vad duktig du är, eller för att jag menar att vara ensam med barn, nu hade han ju sitt jobb så att det kanske inte hade funkat, men kan du inte någonstans känna att man som kvinna ibland vill ha den där uppmärksamheten och bekräftelsen.
Men ger ingen annan en uppmärksamhet så får man ju ta den själv. Det är kanske därför jag liksom, du har sagt till mig någon gång att, Ja, men om jag ger dig en komplimang, Johanna, så behöver du inte berätta. Ja, men tack, jag vet. För att det kanske där ger utlopp. Inte vet jag, det är bara en hobbyanalys. Men det kan ju vara någonting i det att jag liksom ger mig själv beröm eller säger till mig själv att jag gör något bra. Men det låter knäppt, men jag har liksom, för mig visar Ulf sin kärlek på ett annat sätt än kanske en normal person gör. Eller i en normal relation. Men det här är ju normalt för mig. Alltså, jag tror att alla barn eller alla relationer skapar ju sin norm. Liksom, vad de är vana vid. Och liksom, jag vet ju inget annat med Ulf än det jag har haft. Liksom. Så att Ulf har varit borta mycket. Jag har faktiskt en sak. Det jag nästan är mest stolt över för hans del. Att jag har faktiskt aldrig sagt att till barnen. Jag skulle kunna hitta massa tillfällen när jag skulle kunna sänka Uffe framför våra barn. Och säga liksom, pappa är en, han är inte hemma. Sådär. Vi är alltid bara, men pappa är borta för att vi ska kunna ha ett bra liv. Vilket vi alltid har haft. Så att liksom, jag har väntat till någonting som att han gör det här för att vi ska få ett bra liv.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sen när barnen blev lite äldre så började du jobba då igen inom tv-branschen, produktionsbolag. Och sen så slutade du med det. Nu är barnen ganska stora. Och sen för några år sedan så var du ju med och tog över Fem Open som du har varit med och utvecklat nu. Som har blivit jättestort. På tal om att det kliar hela tiden. Så att, jag vet att du säger att du har dåligt självförtroende, men kan du känna någonstans att du... att du är lite stolt över vad du har åstadkommit. Och det är du också och Johanna Levin då.
Ja, precis. Jag har en partner som heter Johanna, exakt.
Johanna och Johanna.
Ja. Nej, men alltså, det är klart att jag är glad över att dels har jag henne som är extremt olik mig själv, som har jättemycket fina sidor som jag helt saknar. Men precis, vi startade det här. Jag var marknadschef för PDL liksom lite, så jag har alltid som sport och idrott alltid varit min grej. Men Fama Open grundades faktiskt av 4 andra tjejer där jag inte var med. Helena Ung, Nina Campioni och Katrin Sutomerska och Johanna Levin. Och då var det liksom ett sprunget ut hobbyprojekt. De började spela paddel, tyckte det var roligt, fann varandra på Instagram, började köra. Och jag hade redan börjat spela paddel då, fast liksom med andra, ett annat gäng. Men så en sak ledde till den andra. 2 av tjejerna kände att de inte hade tid. De hoppar av, det här hobbyprojektet. Katrin, jag och Johanna liksom, de frågar mig om jag ville, Katrin och Johanna då, om jag ville vara del i den här konstellationen, och jag tyckte det lät jättespännande. Tackar jag, och då säger jag så här, gör vi det här ska vi göra det ordentligt. Så då startade vi ett bolag slutet av 2020. Katrin hade mitt i sin liksom kliniting, gick jättebra för henne, och hon hade inte tiden, så att hon hoppar av, vi köper ut den ur bolaget. Till där vi är idag, där det är endast jag och Johanna som äger hälften av vad bolaget var.
Hur länge sedan är det här nu?
Så att egentligen från 2021, det var ju pandemiår däremellan också, 2021 och 2022, där vi hade jävligt få turneringar. Men mellan 2022 kan man väl inte säga, och nu har vi ju expanderat, så vi har liksom haft, vi har haft många turneringar här, det kan man kolla på hemsidan, men vi har haft 100 turneringar. Vi har ju nästan 100 om året bara i Sverige, från Ystad till Skellefteå. Vi finns ju i Finland, Norge, Danmark, Nya Zeeland, England, Italien. Ah, men du vet, jag ska inte ta och skryta. Men så att det är liksom egentligen sprunget ur ett hobbyprojekt som har blivit en passion och någonting vi egentligen bygger affärsmodellen. Att vi bygger som en turnering, som ett Stockholm Open eller som ett, eller nu heter det BNP Paribas Nordic Open. Eller ett Roland Garros. Att vi har sponsorer, partners och spelintäkter egentligen i bolaget. Och sen hittar vi personer utomlands som liksom driver vidare där vi tar liksom en del av kakan. Liksom. De har vårt maner, vår backdrop, våra goodiebags, är liksom hela vårt koncept. Och jag ser mig själv inte som en entreprenör. Jag ser mig liksom som en arbetsan. För jag, just med det här dåliga självförtroendet, liksom, det genomsyrat liksom, inte ska väl jag av det här kommer inte gå bra. Jag, liksom, jag brottas med den hela tiden. Men sen är jag ambitiös när jag väl gör någonting så vill jag göra det bra. Och jag anser nog mig själv vara liksom ganska driven. Och liksom, det kanske är det dåliga självförtroendet som jag vill kompensera för och liksom göra något bra utav det. Men så vi är liksom från det här projektet startat, liksom, finns i flera sporter, kommer komma i fler. Och vi kommer gå in i USA nu, vilket är jättestort, tycker vi. Det känns jättespännande. Så det har liksom blivit ett fungerande bolag faktiskt, som jag och min partner driver.
Och du säger ju just att ni, det är flera sporter nu. Nu är ja. Golf och tennis.
Ja, absolut. Och det är jätteroligt. Jag tror liksom att egentligen, jag tänkte på det, jag var på ett affärsforum i Åre förra veckan. Då jag, där liksom näringslivets toppar är bankchefer och företagsledare och sådär. Och där känner jag mig sjukt missanplats. Jag känner mig så här hör jag ju verkligen inte hemma. Men jag tycker ändå det är spännande och jag försöker lära mig något och liksom nätverka, träffa folk, ska med mina partners liksom i mitt bolag och sådär. Men det liksom jag fattar att vi har någonting, fast jag tror liksom vi har inte ja, men jag försöker säga att jag ser mig själv som mitt dåliga själv, jag ser mig själv bara som en, att vad jag är här och liksom det, den känsla jag hade i Åre, den känner jag liksom i livet hela tiden, att jag känner att jag inte riktigt lyckas eller inte riktigt tillräckligt bra på något egentligen. Jag är liksom ganska okej i det mesta men inte bäst i något egentligen.
Men samtidigt så tänker jag så här, måste man alltid jämföra sig med andra? Jag tänker ändå så här, tänk hur många människor och framförallt det här är ju för kvinnor, eller hur? Det här, alla dina turneringar, vilket är fantastiskt. Att kvinnor är utvalda helt plötsligt.
Ja.
Och att hur många kvinnor där ute som faktiskt mår bra av det ni gör.
Mm.
Det här handlar ju inte bara om så här framgång och pengar, utan det handlar ju också om välmående.
Yeah. Ja, men det var det jag skulle säga, det var där jag tappade tråden i Åre Business Forum. Exakt, det finns ju jäkligt mycket nätverk för framgångsrika företagskvinnor och liksom i det här liksom, eliten av samhället segmentet. Där finns ju, de har egna träffar, de ses, de, men de inte, jag upplever inte att de är så feministiska, de stöttar inte varandra i den utsträckningen de borde, tycker jag. Men det finns ju, vi upptäckte, det vi kände med Femme Open, det var att det fanns liksom ett hål i alla de här vanlisarna, alla vi som inte är företagsledare, alla vi som bara gillar att sporta. Du kan vara framgångsrik, vi är för alla, men vi kan liksom skapa ett nätverk för de som inte är där, liksom, som är majoriteten av liksom massan i Sverige, som är liksom någon mellanchef, eller du behöver inte vara någon chef överhuvudtaget, du kan bara vara en tjej som vill träffa andra kvinnor och ta dig tid för dig själv, för vi upptäckte att, eller, det här är inte rocket science, men vi kände att det var, men vi tar oss inte tid att göra någonting för oss själva, vi prioriterar familj, jobb, våra barn, vår partner innan vi lägger den där tiden på sig själv. Men kanske män är mycket bättre på att ta sig tid och göra någonting för sig själv. Och män är också lite mer individualister, upplever jag. Att de går själva, de behöver inte en annan man hålla i handen för att anmäla sig till en tävling eller åka och spela golf någonstans. Utan de, medan vi kvinnor kanske behöver en eller två eller tre för att göra någonting tillsammans. Och det upplever jag att vi försöker skapa. Vi är premium, men vi är verkligen för alla och vill liksom att alla ska känna sig inkluderade i det vi gör. Och det ser ju också våra partners liksom, i nyttan av liksom att vara del av oss.
Och jag tänker, från det att ni startade till idag, det är ändå 4 år sedan kan man säga. Hur har det utvecklats? Når ni ut till alla tjejer i hela Sverige?
Ja, det gör vi ju såklart inte alla tjejer, men vi har nedslag. Vi har någon form av närvaro från Ystad till Skellefteå i hela Sverige. Sen så är vi ju störst i Stockholm, där jag och Johanna bor och där liksom det finns flest människor såklart. Men vi tar oss emot lite olika, man kan se lite olika från marknad till marknad. England är verkligen en framgångssaga, där är vi jättepopulära, och även i Italien ser de liksom vår storhet och det vi gör som något väldigt, väldigt härligt. Och det vore ju skitkul att kunna få liksom gå ner i liksom hela Mellanöstern där både du och jag rötter. Liksom att ta över där kvinnorna idag kanske inte har så mycket forum där de kan liksom få ta del, och det vore ju jättekul att erövra den delen av världen och uppmuntra dem att hänga med varandra och skapa styrka och utbyta liksom. Vi hoppas ju att dels via vårt nätverk att kunder, våra partners har ju börjat jobba med varandra liksom tack vare oss. Hoppas att kvinnor kan träffas via oss liksom. Och även tror jag så här, en dröm, om jag får drömma, så är ju så här integrationen. Det känns ju skit cool, för att jag tycker att sport är så avdramatiserande. Både du och jag gillar ju fotboll. Och när vi går på fotboll så skiter vi ju alla runt omkring oss gör eller jobbar med, utan det blir ju alla platta. Vi alla har bara ett liksom mål i att kolla fotboll och vårt lag som vi liksom, och det är det jag vill skapa liksom inom sporten. Och liksom om det är paddel eller vi alla är där för vi älskar paddel, eller vi är där för tennis eller golf eller vilken sport vi nu gör. Och att liksom, och att möta upp kvinnor liksom, ge tillbaka till samhället. Ska vi liksom göra basketturneringar för unga invandrarkvinnor i liksom inom förort och få dem att få självförtroende och någon som ser dem. Så det är vårt nästa steg liksom, att försöka göra liksom en större skillnad. Vi jobbar med välgörenhet i liten utsträckning. Vi har jobbat med flera organisationer och sådär där vi försöker liksom ge tillbaka. Så att jag tycker att alla kan liksom göra något. Och jag tycker att när man ser sådana här nätverksforum som nu i Åre, då handlar allting om miljön. Allt handlar om att hur kan jag, så här big things. Alltså stora revolutionerande företag får bidrag från Almi och så här. Och där kan jag bli lite provocerad. Så här, vad fan, det behöver inte vara så jävla enkelt. Det behöver inte vara så avancerad affärsmodell. Vi behöver liksom inte uppfinna hjul. Det behövs också såklart. Och de smarta människor ska verkligen finnas. Men jag förstår mig rätt. Men tänk vad coolt det vore om vi liksom... om, alltså så här små som vi fick mer stöd och mer recognition. Att det vi gjorde, att man liksom hjälper... ja, men på liksom gräsrotsnivå hjälper unga tjejer runt om. Eller få kvinnor att träffas. Alltså, så jag tycker att våra idéer, om jag får säga själv, är liksom roliga. Vi ska bara liksom hitta så att vi fångar upp fler. Och fler ska liksom inse att det är ganska spännande att ses.
Och du vet man ju också med sport överlag. Det skapar ju endorfin i kroppen. Man blir lyckligare av det. Det skapar ju, som du säger, en värld av gemenskap. Det finns ju liksom ingenting negativt med sport annat än att man kan få en sträckning i lårmuskeln.
Ja, ja men typ.
Så att det är klart det är superpositivt. Och som du säger, ibland får människor tunnelseende och ser bara en väg framåt istället för att få ett helikopterperspektiv. Och också se till det där lilla, för att, eller lilla, men som du precis sa, på marken. För det är där man måste också vara med och förändra och utveckla för att det andra också ska kunna utvecklas.
Verkligen.
Jag menar, man börjar ju från A till Ö.
Ja.
Jag håller med dig fullständigt, och det är kul att du är med i podden nu också och kan prata om det här, för att då finns det ju andra kvinnor som kanske inte känner till er verksamhet som också vill joina, så att säga.
Joina triben.
Och jag vill också säga det att, att det här är ju för kvinnor på alla nivåer.
Ja, då.
För ni har ju, när ni har era paddelturneringar, då har ni ju vadå, en A-klass, en B-klass, en C-klass, en D-klass ibland.
Och precis, och vi kommer ut till fler sporter. Jag förstår att inte alla håller på med racketsport, men vi har för alla nivåer, för alla liksom, oavsett. Och jag tror att det också finns ett dåligt självförtroende att våga testa. Jag frågar tjejer, kommer att spela golf? Nej, jag vill inte spela golf. Nej, men jag är inte tillräckligt bra. Skitsamma. Varför spelar så? De måste vara bäst. Det kommer tillbaka så som jag själv kanske är med, att jag är inte bra i något, liksom, då skiter jag hellre i det. Men att, liksom, att se gemenskapen som kåren kanske. Och sen är det alltid roligt att vinna, för vi har ju sjukt feta prisbord. För vi har ju väldigt härliga partners som vi jobbar med på olika, de är också en del liksom, att det är inte bara paddel längre, utan det blir liksom luncher, det blir, alltså så här, vi ses och möts på andra platser också, alltså förutom i paddel eller tennishallen eller liksom på golfbanan, så att det har vuxit och blivit mer av ett nätverk liksom, men sporten är kåren, sen så liksom har vi lyckats göra andra grejer kring det också.
Du jobbar ju jättemycket med det här.
Ja.
Du har en man, dina tre barn. Hur funkar det? Och hur ser Uffe på dig nu som har gått från det här, jag är mamma 110% till att nu faktiskt vara entreprenör och yrkeskvinna?
Det får du egentligen fråga honom. Men det känns som att liksom, jag hade ju aldrig utrymme förut att göra någonting för mig själv, för att det var liksom så att jag ville hämta på förskola och liksom, du vet, allt det där. Så att det, och det här blev egentligen en slump att jag föll in i fem och att det blev. Så att, men jag tror att han är otroligt stolt över mig. Jag tror verkligen det. Jag tror att han är, verkligen har nästan mer respekt sen när han blivit liksom, vår relation, man växer ju samman efter så många år, men jag tror verkligen att han är stolt och att det äntligen är som har hittat min grej, att jag har alltid varit rädd för att, han har verkligen pushat mig alltid i och för sig, men gör det själv, du klarar det, gör det, jag tror på dig, alltså, jag var som någon spårkärring för massa år sedan som sa till mig att du liksom har så mycket talang, gör någonting av det, det säger hon till alla såklart, men hon bara såhär, vad den vill göra så våga hoppa, var inte så feg, det är ingen som kommer och puttar dig eller ringer på din dörr och säger så här: du har massa energi, du borde göra det här, utan så det var faktiskt en slump att jag är inte sån här som man ser så här, serieentreprenör som startar det, så startar de det och så leder det till det, utan jag har bara haft tur och träffat roliga människor och så det ena lett till det andra utan egentligen liksom någon talang, utan bara, jag tror min största talang är att jag är social, precis som du Batti, att vi liksom, man är nyfiken på människor, man ramlar på folk, vissa tycker om en, andra inte, och sen så bara leder det liksom, leder den framåt.
Det öppnas nya dörrar.
Det öppnas nya dörrar, och nu svarar jag på någonting som jag inte skulle, men jag tror att Uffe är sjukt stolt över mig, det tror jag verkligen. Och barnen är jättestolta. Min ena son jobbar extra på en paddelhall här i Stockholm, och då hade han sett en Wilson-brandad Fem Open-boll. Han bara, mamma, you're everywhere.
Gulligt. Mina barn är aldrig stolta över mig. Jag är bara pinsam.
Nej då.
Jo då, jag får inte höra mycket komplimanger av mina barn.
Får du inte?
Nej. Det får jag faktiskt inte.
Men ger du dem mycket komplimang i sin tur då?
Ja, jag vet inte. Ja, det gör jag väl ibland, även om jag tjatar och är
nejdig. Ja, men är det prestationsbaserat? För ibland kan det vara så, om du ställer bara så här, du ska göra det här, jag förväntar mig det här. Då är det svårt att liksom både ta och ge komplimanger.
Nej,
på
men
det.
Jag tror liksom alla vi vill präglade av vår uppväxt. Ja, och jag tror liksom att jag växte upp en familj där skolan inte var så viktig och så vidare. Och sen har jag väl kanske blivit lite tvärt emot, att jag tycker skolan är jätteviktig. Mm. Så då lägger jag mycket fokus på att det ska presteras och så vidare. Sen tycker jag innerst inne att man ska kunna få hålla på med vad man vill. Men jag tycker ändå så att det är viktigt att ha en utbildning, och sen om man väljer att göra någonting annat så gör man det. Men då kan man alltid falla tillbaka på sin utbildning någonstans. Men, och sen, man är ju som jag tänker på det också så här, hur ofta säger man att jag älskar dig till sina barn? Jag är nog inte så känslomässig, hur ska jag förklara? Jag är känslomässig, men jag tror inte att jag berömmer mycket med vad jag älskar dig och det där är liksom pratet om kärlek hela tiden, för att jag är inte uppvuxen med det själv. Men jag skulle nog ändå se mig själv som en rätt varm person. Jag vet inte, hur ser du på mig?
Jo, du är jättevarm, och jag förstår vad du säger. Du har 8 syskon. Det är klart det är svårt för 2 föräldrar att kunna säga det, och liksom, det är också så här, den generationen av föräldrar, våra föräldrar är ju annorlunda kanske, men jag tror att du svarar på din fråga varför de inte berömmer dig. Därför att du inte säger så här, jag älskar dig, du är så bra, fan vad grym du är. Jag är uppvuxen att någon säger det till mig varje dag, fast jag inte var grym eller för att jag inte var bra, att de älskade mig, gjorde de mig. Men,
jo, men jag säger nog, jo men det kan jag säga, vad duktig du är, vad kul och kämpa, du ser ju att du kan här. Jo, men så är jag, men jag är inte så 20 gånger om dagen.
Nej, men då kanske det är för de har uppnått ett mål som du har satt för dem, inte någonting som att de gör i vardagen, men det är den andra diskussionen. Men jag tror bara att jag tror att det är också så här personlighetstyper på barn liksom, men jag kanske fått för mycket kärlek då. Alltså jag blir någon som har sagt det till mig varje dag, och jag säger till mina barn varje dag när jag lägger på luren, puss, jag älskar dig, när jag lägger på. Och det gör jag till Ulf också.
Faktiskt. Trots att du inte älskar honom.
Men då säger, om jag känner mig sur på honom eller irriterad, så säger jag inte jag älskar dig, utan du kanske bara säger puss.
Ja, men det är ju fantastiskt att man kan säga puss.
Ja.
Medan jag säger dra åt skogen.
Jo, men det kan jag göra också såklart. Men jag, alltså det är så sjukt med mig, för jag tänker om någon är dum i huvudet och tänker att det är deras problem, alltså det har låtit inte komma åt.
Det
rinner
psykologi
av mig så jävla. Alltså, jag kan tänka mig, det är så här situationen, man har sett sig sådana inför hela tiden. Du vet när man spelar paddel, någon som är så fucking störd. Just när vi går tillbaka till det, hur man är med människor, eller någon polas och säger något dumt. Det rinner bara av mig. Alltså jag, alltså, och du som sportar också, har inte du tänkt på det, att när man är så här på paddelbanan, att någon är asprovocerande på andra sidan, man vill bara ta racket och bara liksom, och men då tänker jag så här, jävla idiot, men det är ditt problem, det är du som är dum i huvudet, inte jag. Jag ska liksom inte, de kommer liksom inte åt mig på något sjukt.
Och så där ser ju varje psykolog, det handlar ju alltid om hur du hanterar den andra personen, hur du väljer att förhålla dig till en annan människa. Och det är ju positivt.
Ja, men jag har ett begrepp som den bästa chefen i världen, Robert Gardner, sa till mig, som jag hade i min tv-tid. Han var min chef i 12 år. Han sa till mig, always consider the source. Det är så jävla smart. Vem var det som sa det? Var det en jubelidiot som sa någonting till mig? Då är det så här, eller var det en stressad människa? Var det en människa som, ja, med någon anledning säger något taskigt till mig? Och kan man, det låter så jävla klyschigt, men kan man ändå hålla vid med det? Jag tänker ofta, jag säger det till alla, till, även till barnen. Om någon är taskig i skolan. Men oh, vem sa det? Det är ett barn som har liksom, mår dåligt just nu. Eller det, därför behandlar den dig så. Så kan man använda den, och det gör jag med Uffe. Att när han är så här, då bara tänker jag liksom, always consider the source. Vem sa det?
Jag tänker både du och Uffe är ju två starka personer.
Ja, ja.
Vem vinner fighterna skulle du säga?
Men vad är definitionen av vinna en fight egentligen? Jag vet inte. Men jag är en person som är...
Men då säger du så här, vem ger sig i
alltid, en diskussion? Alltid jag. Alltså, fast vet du, jag gör det till alla. Jag gör det till dig också när du och jag tjafsar. Så det är jag som lägger mig. För mig är det inte så viktigt. För mig är det inte en vinst. För mig är det så här, jag kan vara irriterad, jag kan processa någonting och bara tänka massa skit i mitt huvud. Fast sen så bara, vad är det här värt liksom? Ingenting. Och då går jag vidare. Och jag kan säga förlåt så många gånger, och det är säkert jättefel, fast jag inte ens har gjort fel. Det är säkert något tecken på någon svaghet eller någon konflikt, något trauma för mig. Jag kanske har något trauma för min barndom som jag inte vet att jag har. Men förstår jag att jag tycker det är skönt att bara liksom, då släpper jag det på något vis när jag säger förlåt. Så att jag och Uffe i våra diskussioner...
Vad kan det handla om till exempel?
Allt möjligt. Tid. Att jag spenderar för mycket pengar.
Gör det då?
Ja, det gör jag. Jag är jätteslarvig med sånt. Och att... Vad kan det mer handla om? Nej, men tid. Så här, när ska du vara hemma? Alltså, Uffe är ju inte så ofta sur på mig. Jag är ju väldigt mycket mer ofta sur på honom. Men...
Är det för att du vill ha ordning och reda då, och du tycker att han är...
Nej, men alltså, det sjuka är att jag är inte så irriterad på dem längre. Alltså det är så här, det är också så här en sak som kommer man lämna lite grann också. Man orkar inte heller. Man väljer liksom så här, vad är viktigt och vad är inte viktigt. Och skulle jag kunna säga till så här 25-åriga Johanna att tänka så som jag gör nu, så skulle det vara jävligt bra.
Det borde man säga till många unga tjejer.
Ja.
Ni kommer inte orka mer de här fighterna. Strunta i dem, låt det rinna av er som vatten på en gås. Det är alltså onödiga saker. Man måste välja sina fighter.
Ja, men allt ifrån så här skoltjafs, mobbning, utav, alltså allt sånt där liksom. Men som sagt, och jag tror det är en styrka och en svaghet. Jag tror också så här att det ligger kanske någon konflikträdsla i det.
Jo, men sen är du väldigt mycket ordning och reda. Jag menar, jag är inte ordning och reda.
Nej.
Kontrollbehov och så vidare. Jag vet ju, du tvättar och städar och har alltid rent hemma. Det finns inte dammtuss hos Johanna. Jag önskar jag vore Johanna, så jag säger bara.
Jag låter som en riktig psykopat. Så här. Ordning på barnen, inget damm hemma. Liksom någon som så här, får utlopp någon
annanstans. Och jag är en riktig dammrotta. Men i alla fall. Johanna är en råtta, men jag är en dammrotta.
Du är damm och jag är en råtta.
Ja. Kan det vara det då? Att Uffe är slarvig och lite sådär som jag.
Att du menar att jag attraheras av det, eller att jag får utlopp av min städmani?
Nej, men att du blir irriterad på sådana här småsaker. Vad sånt jag tänkte på.
Nej, alltså ja, men det, ja, absolut. Fast där är Uffe så jävla skönt. För att när jag blir... Då blir han liksom... Han bemöter ju inte min, liksom, min stördhet. Liksom, utan,
nej, för han vet att det går över.
Det går över. Så att och det är också så här, så vi har hittat liksom vår mojo. Det var mycket liksom mer så här...
Han låter skicka av dig sen när det är över.
Ja,
smart kille.
Ja, men så jävla smart faktiskt. För att jag tror att den sekunden man liksom lever en relation när man så här triggar varandra och fortsätter liksom försöka ha sista ordet, det är då jag tror liksom man bryter ner sig själv.
Men hur ska du ha det? För några minuter sedan sa du att det var alltid du som sa förlåt.
Jag säger alltid förlåt. Så att jag går vidare i det. Exakt så menar jag. Att jag går vidare. Jag släpper liksom. Jag släpper det. Jag kan vara irriterad.
Ja, men jag tror precis att det var Uffe som släppte när du skrev.
Ja, men han släpper, för han går inte ens in i konflikten. Men om jag blir... Alltså om vi skulle gå in i konflikt, vilket vi gör. Såklart. Men du pratar om min städmani. Okay, alltså den här små vardagsgrejerna. Ja. Uffe går inte in liksom och börjar så här tjafsa med det.
Nej, han tycker ju det är skönt att det är fint och härligt hemma
ja,
också.
Ja, men jag är nog också lite störig med det. Så att, men jag tror att de bråkar när vi väl bråkar, då blir jag med ursäkt. Men jag kan liksom, jag pyser hela tiden, så jag blir sällan jättearg, utan jag liksom är små sådär. Jag tror att de som är lite lugna kanske, när de blir förbannade så som Uffe är, så blir de väldigt förbannade. Men jag säger hela tiden vad jag känner. Det är ganska skönt.
Varför har ni inte gift er?
För först ville varken jag eller Uffe gifta oss när vi träffades, tror jag. Och sen så tycker han att det är att jinxa när man har levt tillsammans så länge, att helt plötsligt bara gifta sig. Så att, jag har inget bra svar. Vi är inte gifta för det, nu är det liksom tåget har gått.
Skulle du vilja gifta dig? Om jag får fria imorgon skulle du säga ja.
Ja, för då skulle jag se det som en skit. Jag älskar fest, det vet du. Jag älskar fest. Så då skulle jag se det som ett tillfälle att ha en fest. Mer än själva vigseln i sig. Liksom. Den är inte så viktig. Barnen heter Ekberg som Ulf. Jag är en som jag har mitt efternamn. Men det bryr jag mig inte heller om. Jag har inte varit så liksom...
Det är coolt att du heter Johanna Aibar tycker jag.
Jag skulle aldrig byta bort mitt namn även om jag gifte mig med... Jag vet inte fan vem jag ska gifta mig med. Med någon som hade något namn som jag skiter i för sig status. Men nej, jag gillar mitt namn väldigt mycket.
Och hur ser ditt liv ut om 5 år då?
Om 5 år så hoppas jag att alla barnen har hittat liksom stabilitet. Vad de vill göra liksom med sig själva. Alla 3 har gått ut gymnasiet då, liksom är klara och hoppas att de känner sig glada i sitt liv. Det är det viktigaste och vi alla får vara friska och allt det där som är självklart. Men och uff och jag vi lever väl ihop då, strävsamt par. Det är väl 30 år nästan då. Men jag hoppas att 5 har blivit något riktigt jävla håll käften. Att vi har gjort någon förändring, liksom, att vi har slagit igenom att man får den där. För jag kan känna så här, inte revanschlysta, men jag hoppas att liksom om 5 år får vi liksom, att jag för en gång ska bli tagen på allvar jobbmässigt. För det känner jag att jag aldrig har blivit.
Då kanske du får det där självförtroendet.
Ja, då kanske jag får det. För, alltså, efter att liksom leva på akademikomplex. Alltså, jag till och med ljugit om grejer bara för att jag liksom har tyckt att det var så jobbigt att jag var så, att jag inte var liksom bra i skolan eller liksom har någon fin högskoleutbildning.
Det är okej, Johanna, du är inte den första och sista som har ljugit om någonting. Jag tror de flesta människorna ljuger.
Nej, men det var liksom ett jättekomplex jag har. Så att då, om 5 år kanske jag liksom har landat och blivit trygg i mig själv och det blir något bra av 5 och vi har gjort någon förändring för kvinnor eller något sånt. Något i den stilen, Bettina. Eller att du och jag har liksom tagit vår relation till en ny dimension. Det vore ju synhärligt, Patti. Eller du och jag som blir ihop då.
You never know, jag behöver en städtant. Tack för att du kom hit, Johanna.
Tack, Bettina.
Tack.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.